Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Hej allihopa och varmt välkomna till ett nytt avsnitt av Norrlands Päron. Jag hoppas att ni har en helt fantastisk dag och njuter av den här värmen som är just nu. Idag kommer ett väldigt speciellt avsnitt för mig, men innan vi hoppar in på det så tänkte jag bara tacka mina sponsorer. Först har vi som vanligt smartfoto.se som är med och sponsrar podden. Och smartfoto.se har ju alltså ett otroligt brett utbud av fotoframkallning, olika produkter där. Vi fick hem våra fotoböcker i veckan och är så otroligt nöjda. Så nu när ni har lite mer tid, man är hemma mer, passa på att framkalla de där bilderna som bara ligger i telefonen. Med koden Norrlandsparon har du som vanligt 30% rabatt på hela köpet när du handlar för minst 150 kronor. Så in och shoppa på smartfoto.se och använd koden Norrlandsparon. Sen den här veckan är jag med en annan sponsor som jag vet att ni tycker om. Och det är ju alltså Be Safe. Ni som känner mig och har följt mig på sociala medier vet ju att jag är en stark förespråkare av att låta barnen åka bakåtvänt så länge som möjligt. Minst till 4-5 års ålder, men gärna längre. Men nu är det så att våra barn har ju precis fyllt 5 år och Mattis är över 120 cm, så han växte faktiskt ur sin bakåtvända stol nu. Och då är det dags att vända helt enkelt. Och även om det har varit jättejobbigt för framförallt mig att vända dem och Hampus också, så känns det ändå tryggt att vi har fått en så säker framåtvänd stol. Och den heter alltså Be Safe Easy Flex Fix iSize. Och det är en framåtvänd stol som man sätter i isofixen, så den sitter fortfarande riktigt bra. Och den har fästen där du trär in bältet, den har ett litet skydd över bröstet för att avlasta vid en eventuell kollision. Och du har det här sidoskyddet för det barnet som sitter längst ut mot fönstret. Vi är i alla fall jättenöjda. Och även om jag önskar att jag hade kunnat haft Leia Mattis bakåtvända lite till, så fick jag bara inse att det gick inte. Unni däremot, hon sitter ju också i en Be Safe. Hon sitter i en modell som heter Easy Twist iSize. Och det här är alltså en stol som man hör på namnet, twist. Den går alltså att vrida så att man ska slippa böja ryggen så mycket. Utan du kan stå ganska rakt och sätta ner barnet och sen kan du vrida den på plats. Vi är jättenöjda och den kommer hon få sitta i flera år till. Men Be Safe kan jag verkligen varmt rekommendera. De är med och tar fram massa bra underlag på hur man får barn att åka så säkert som möjligt. Och vi, många av oss som bor i Norrland, har ju en del avstånd som vi reser mellan. Bara in till jobbet har vi en mil till exempel, enkelväg. Så att det blir några mil per år som man faktiskt sitter i bilen, och då är det ju skönt. Vi har ju varit nära att krocka med både renar och älgar det senaste året. Och varje gång jag tänkt så här, men gud, det är så skönt att de sitter så säkert. Så in och kolla Be Safe. Jag lägger länkar till våra modeller här under så ni kan läsa mer om dem. Och annars vill jag bara säga tack Be Safe för det fina arbete ni gör med att få våra barn att åka säkert. Nu hörni, ska vi hoppa in på veckans avsnitt. Och den här veckan har jag med mig min kära man Hampus. Hampus var ju min första gäst i Norrlandspäron. Nu är det dags för han att komma tillbaka. Och den här gången pratar vi om något som vi är väldigt öppna med i våra sociala kanaler. Nämligen Hampus närhet till oro och ångest och katastroftankar. Hur det började, hur det har utvecklats över åren och också hur det påverkar oss som familj. För att det är klart att det gör det, men kanske inte bara till det negativa. Ja, ni får helt enkelt följa med och lyssna. Hoppas ni får en riktigt fin stund med avsnitt 77 av Norrlandspäron med Hampus!
Har du tänkt på det att du bakar alltid bröd när du har ångest? Och jag bakar ju kopiösa mängder bröd just nu.
Och du får livets första panikångestattack och du sitter bredvid han.
Ja, men bra, alla kommer dö runt omkring dig. Du kommer dö.
Hej baby.
Hej älskling.
Välkommen till Norrlandspäron.
Tack.
Igen.
Mm.
Det är 2 år sedan.
Mm.
Då sa du att du skulle vara med ofta. Nu har det gått 2 år.
Sa jag?
Ja.
Mm-hmm.
Sa du.
Men sen var det din podd så stor så då vågar jag inte.
Cetis. Mm. Jag är ju världens bästa poddlyssnare, men så gulliga. De är inget att vara rädd för.
Det är bra.
Det är bra. Vi sitter hemma vid köksbordet och poddar.
Mm.
Det är mysigt.
Mm. Efter att jag har bytt ifrån soffan till köksbordet.
Mm, du ville inte sitta i soffan.
Nej.
Förra gången satt vi i soffan.
Mm, det gjorde vi.
Varför ville du inte sitta i soffan idag?
Mm, för att det var obekvämt.
För att du var nyvaken?
Mm, eller nervös.
Men okej, okay, om man säger så här, en snabb recap av de senaste 2 åren.
Mm.
Har det hänt något speciellt? Vi har inte fått några mer barn.
Nej.
Det är samma barnaskara.
Mm, det har vi. Vad var det då? Det var... När hade Unni precis kommit då?
Mm, det var den här tiden, 2018, så Unni var ju typ 4-5 månader.
Just det. Då måste ju jag ha slutat mitt jobb och startat eget och startat eget en gång till.
Mm.
Det har jag gjort. Mm. Vi har renoverat, bytt bilar, köpt en husvagn.
Ja.
Mm.
Vardagliga. Lite saker. Mm. Det här med att starta eget då?
Mm.
Det var ju, eller det är ju väldigt många som är nyfikna på hur man vågar starta eget när man har typ familj, barn, hus, det här vanliga tjafset. Hur har det gått för dig?
Det är väl både bra och dåligt att starta eget.
Ja, vi har kommit fram till det. Att det är ju både, ibland kan man ju få en väldigt romantiserad bild av att starta eget också.
Exakt.
Men okej, börja med fördelarna.
Ja, men jag vet inte om det kanske är sådär fördelar eller nackdelar. Det kanske är ett annat sätt att jobba på. Det är väl kanske det. Man måste ju å ena sidan kunna... Jag vet inte vad som är... Alltså gå till ett jobb som man, där man är anställd, då kan man ju gå till jobbet. Och sen så kan man ju låtsas jobba om man inte orkar jobba en dag. Och så kan man gå hem. Och så kan man gå dit nästa dag och så kan man ge hjärnet. Och sen när man går hem, då kan man sluta jobba om man tycker det är kul. Och så kan man ju kräva någon typ av semester och någon typ av, jag vet inte, försäkringar och friskvårdsbidrag och alltihopa. Men när man är själv eller driver företag med andra eller när man, ja, när man äger sitt företag, så måste man ju, är man slö på jobbet en dag, då är man ju slö på jobbet för sig själv. Så det finns ju ingen, det finns ju, man kan ju inte gömma sig någonstans. Men å andra sidan så får man göra precis var och hur man vill. Så länge man tycker det är okej att man aldrig kan gömma sig, då är det jättekul.
Mm.
Men om man gillar att gömma sig på jobbet och kanske inte jobba, ja, jag vet inte, då kanske det är lite svårt.
Mm.
Men överlag så tycker jag att det är jävligt kul. Det är ju piss när man är sjuk och inte kan jobba. Det är jobbigt när man är själv. När man är flera, då är det lite enklare. Men när man är ensam så är det ju jättesvårt när man blir sjuk, för då måste man ju, förutom att vara sjuk, också se till att hantera att det inte händer någonting. Det kommer liksom inte ut någonting från jobbet när man är sjuk. Så det är ju jobbigt.
Men hur går det då? Hur trivs du?
Bra, tycker jag. Ja, men det går bra. Mm. Det rullar på. Vi bor ju kvar och så.
Vi har ett hus.
Ja.
Fortfarande.
Exakt.
Så husvagnen var inte istället för huset, kan man förtydliga.
Nej, exakt. Precis. Det har inte gått åt det hållet.
Men jag lyssnade innan det här på vårt gamla avsnitt. För du var ju med i det absolut första avsnittet av Norrlandsfäran. Då pratade vi mycket om förlossningar kring Leia, Mattis och Unni. Jämförde dem och berättade hur det gick till när vi vart föräldrar.
Just det.
Och så pratade vi om det här att jag var rädd för den vaginala förlossningen med Unni.
Mm.
Att jag fick lite panikkänslor. Och då sa du välkommen till världen av ångest. Och så pratade vi inte mer om det då.
Mm-hmm.
Men det är det jag tänker att vi ska prata om idag.
Mm. Just det.
Känns det bra att öppna världen av ångest?
Ja, men det blir kul. Det blir roligt, det blir kul. Det ska vi göra. Mm. Den burken ska vi öppna.
Mm. Så Spännande.
Mm.
Jag tänkte att vi backar ända tills innan vi var föräldrar. Vi har ju varit tillsammans jättelänge, 13 år i år.
Ja.
Så vi har ju varit tillsammans länge innan vi fick barn. Men om du tänker på till den tiden innan vi fick barn, hur skulle du säga att du mådde då? Så här, vad var normaltillståndet då?
Innan vi fick barn så var ju allmänt tillståndet i form av att kliva upp på morgon och köra 300% med jobb, skola, träning tills man inte orkade mer och somna och göra samma sak dagen efter. Och sen så när inte det där höll längre, då kunde man sova lite längre på någon helg någonstans och sova lite längre. Ja, man kunde ta lite sovmorgon. Och så var det bra, men det var väldigt mycket full fart, sova. Man kunde liksom köra in i väggen varenda dag. Och sen gå och lägga sig och vila. Och sen kliva upp igen och så köra på. Och det var så jag alltid har gjort. Och det var nog den stora förändringen på när vi fick barn. Att det gick inte att göra den grejen längre. Och först då insåg jag ju att jag behöver ganska mycket återhämtning på ganska mycket olika sätt. Och när man inte får den återhämtningen, då går det åt helvete.
Det var ju några gånger innan vi fick barn som du hade tuffa perioder.
Mm.
Och vi har väl nu kunnat ringa in att det ofta skedde på hösten.
Ja, precis. Exakt. Och både höst, så här jobbigt på hösten och väldigt mycket. Alltså det har ju varit väldigt, väldigt ofta så där. Antingen så är allting jättebra och jag är bäst och allting funkar jättebra på jobbet och allting funkar bra hos oss. Och nästa sekund så tvivlar man på allt, tvivlar på sig själv och ingenting funkar, ingenting är som det ska. Och det är också en sån grej som man kanske inte har tänkt på tidigare. Men det har ju alltid varit med. Sådär. Vissa perioder är super, super bra. Och vissa perioder så tror man inte alls på sig själv. Och det är alltid jobbigt. Liksom. Alltså, den här känslan av att man inte orkar. Om man tänker sig när man står. Nu vet jag inte om vi har massa lyssnare söderöver. Men när man står och väntar på bussen i bitande vintern. När det är liksom 25-30 minuter som man har stått och väntat. Och man missar bussen och man står och väntar en timme till nästa buss. Den liksom, så less man är. När man har stått en timme i 30 minusgrader och väntat på bussen. Den tröttheten är det liksom. Så man orkar liksom inte göra någonting mer. Men det är fler, det är mer grejer än bara de här höst, alltså att höstdeppigt liksom. Det är mer grejer än det. För det är en sån tydlig grej, men det har ju alltid varit små grejer som vi aldrig har tänkt på, som jag aldrig har tänkt på, som är direkt kopplade till det som man har fått, som jag har fått lärt mig om nu. Bara det här med att jag har aldrig kunnat sova i ett mörkt rum. För om jag vaknar på natten och har liksom ingen bäring på saker och ting, så är det, då är det kört. Den funkar liksom inte.
Kan vi berätta första gången jag var med om det?
Kommer
du ihåg det?
Ja, det var i stugan, va?
Ja, det var hos dina föräldrar. Pappa.
Ja, exakt. Jag tror vi gick och la oss och sen så släckte du allting.
Jag drog ner rullgardinen.
Exakt, och då sa jag, det där borde du inte göra. För det, jag kommer få panik. Det kommer inte funka. Men jag tror att vi hade det kvar så.
Ja, för jag skrattade ju. Jag trodde att jag skämtade lite, att det var mörkrädd. Eller så här. Vi hade inte varit tillsammans så länge då.
Nej.
Några månader liksom.
Sen fick du veta på natten vad som hände när jag sover i ett mörkt rum.
Jag vaknade alltså av att du... Eller jag vaknade av att någonting... knuffade ur mig ur sängen och flög upp. Och så hörde jag bara någon som sa, tänd lampan, tänd lampan, tänd lampan. Så jag sprang upp och tände lampan. Och då sitter du så här, kikar upp bakom fotändan liksom i madrassen.
Jajamän.
Så ja.
Ja, det är en sån. Jajamän. Det är en sån skev grej. Ja, massvis. Det är så mycket så här små grejer. Jättesvårt att ha. Jag har alltid försökt ha så här, inte så mycket saker hemma, försökt ha likadant porslin på saker och ting. Speciellt när det är så här tuffa perioder, när man tvivlar på sig själv, då måste allting vara så här rakt och liksom städat och rent och sådär. Sen när det går bra, då kan det vara lite stökigare. Det, och sen så här, jättesvårt att vara täppt i näsan. Jag hade jättesvårt att använda nässpray kopiöst mycket ett tag där.
Ja, det var ju beroende.
Ja, det var ju någon gång vi glömde någon näsbej hemma hos min mamma.
Ja, då skulle du till din mamma.
Jag tog att gå ut och sätta mig liksom, för att få luft. Så mycket såna här grejer som kopplat till det där. Små saker som vi har fått, eller, som både du och jag har fått jobba med nu sen där innan Nunni föddes.
Mm. Ja, men för jag tror att den stora skillnaden då jämfört med, lite som du var inne på, jämfört med nu, det var att då kanske det inte drabbade mig så mycket heller. Nej. Det var så här, du gjorde dina anpassningar. Jag fick inte att dra ner rullgardinen typ. Alltså det var ju det värsta som kunde hända. Mm. Det var inte så mycket större än det. Så att det gick ju ganska enkelt att hålla det så.
Ja, och där är ju en sån, det där är ju, det är kul med att säga anpassningar. För jag har gått ganska mycket terapi, både hos psykologer och KBT-terapeuter. Och det där är ju en sån sak som är, man kan ju anpassa sig ifrån alla de här svaga sidorna och inte bry sig mycket om dem. Men till slut så får man ett ganska begränsat liv. Och alla de där anpassningarna gick att göra, som du sa, innan vi fick barn. Men efter att vi fick barn så går det ju inte längre att göra de där anpassningarna i form av att man har massa andra att ta hänsyn till och fler saker att göra. Nu pratar jag inte bara om täppt i näsan och att det är mörkt i ett rum. Men att man får inte återhämta sig på det sättet som man själv skulle vilja, utan man måste anpassa återhämtningen till familjen. Det är saker som man inte kan kontrollera som drar energi av en. När man kanske har slut på energi så måste man ha ännu mer energi. Och då lägga mer energi på saker och ting är förödande. I alla fall för mig. För då går jag rakt ner i botten. Så kan jag inte återhämta mig när jag behöver, då måste jag hela tiden till att spara på energi. Vilket har varit jättesvårt, eftersom att jag hela mitt liv har levt på att köra fullt blåsande tills jag kan gå och lägga mig. Men nu får jag inte göra det, för gör jag det så kommer det att bli jättetufft i flera veckor framöver. Så nu får man hela tiden hålla tillbaka. Och det är ju jättejobbigt. Du får aldrig, för det är ju fantastiskt att köra på i full fart. Men nu kan jag inte det. På samma sätt.
Första gången du fick terapi, det var ju i Göteborg, va?
Mm.
För då, det var ju innan vi fick barn.
Ja, det var innan. Exakt. Det var ju när vi hade, det var ju när jag fick jobb på Nevs i Trollhättan. Och då flyttade vi från Stockholm, du hade precis gått klart på Bergs.
Mm.
Och då flyttade vi från Stockholm, du hade fått lite jobb, lite massa coola jobberbjudanden i Stockholm. Jag hade bra jobb i Stockholm, men vi flyttade till Göteborg. Och precis när vi kom ner till Göteborg så gick ju Nevs in i rekonstruktion. Och det vart inte det jobbet jag hade tänkt mig. Och då kom ju alla de där tvivlen. Sådär. För det första har vi slitit med dig från Stockholm, från alla de jobben som fanns där, till Göteborg där vi kände några stycken, men inte alls lika många som vi kände i Stockholm och så vidare. Där vart det ju tufft efter några månader i någon sorts av limboläge jobbmässigt. För då var det ju väldigt mycket, det var ju i princip bara jobb som gällde då för båda oss. Vi jobbade, det var liksom det vi identifierade oss med. Och då blev det ju jättetufft att inte få göra det man hade tänkt sig. Och dessutom då flyttat ifrån den stad man kände till en stad man inte kände. Men då hade jag ju min HR-person, jag vet inte vad hon, ja men så här HR, men så här HR-ansvarig liksom. Mm. Hon bokade upp en tid för mig hos en KBT-terapeut inne i Göteborg som gick på. Hon följde med mig på första träffen.
Det var lite häftigt att hon flaggade ju för dig innan du kanske riktigt förstod hur illa det var.
Ja, precis. Hon såg ju hur dåligt jag mådde utan att jag visste det.
Mm.
Och bokade upp tiden liksom, så det här behöver du. Så det var ju, utan henne vet jag inte. Det var ju svinhäftigt. Mm. Och det var första gången jag gick i terapi.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hur var det att ta det steget att gå i terapi?
Det är ju konstigt när man inte riktigt vet varför man gör det. Man vet att man mår dåligt, men man vet inte riktigt varför och vad det ska leda till. Och bara hela, fortfarande någon typ av så här stigma och så kring att gå hos en psykolog, att det måste vara någonting fel på en först innan man går till en psykolog, och att det är någonting konstigt att ha fel på huvudet, och det är väl för att folk tycker att det är jävligt skrämmande att ha fel på någonting som man inte tycker är ja men det blir ju så här, ja men det är ju den, det är ju så det liksom upplevs,
ja.
Så det var en jäkligt konstig upplevelse, men de är jävligt duktiga, han som jag träffade där var ju fantastiskt duktig på, ja, men på att hjälpa mig igenom det, och där fick jag ju mycket mycket bra hjälp. Mm. Mycket bra grejer.
För där gick det ju KBT.
Ja, precis.
Och det betyder att du utsätter dig själv för saker som du behöver träna på.
Exakt, kognitiv beteendeterapi. Och då gör man det. En av de grejerna som var superaktuellt där, det var att jag hade börjat på att blivit jäkligt sådär folkskygg. Och vågade inte vara bland människor. Jag har aldrig gillat trånga utrymmen, och nu vart det ännu värre. Det var jättesvårt med trånga utrymmen. Så det gjorde vi. Alltså vi var... Det var helt sjukt, han hade en hiss som han visste alltid stannade på så mellan femte och sjätte våningen. Så han var så här, kom vi ska åka lite hiss. Och så stannade hissen. Så obehagligt. Fick massa hemläxa och skulle gå liksom inne i ett galleri och bara ställa mig och se ut som ett fån bland människor. Mm. Vilket en del kanske tycker det är svinjobbigt, en del tycker inte alls att det är jobbigt. Jag tycker det är helt förskräckligt. Och bara stå och se ut som att man är vilse.
För när det var som värst då, du kunde inte gå in i en butik utan att handla någonting för att du tyckte att det kändes mysko.
Ja, precis. Alltså jag kunde inte bara gå in och ut. Och så här, kommer folk tro att jag har stulit något nu? Ja. Konstiga människor som går in utan att köpa någonting. Så, det var ju svindyrt ett tag där.
Det var jättedyrt. men för det kommer jag ihåg att vi gjorde. Vi gick runt där i femman, gallerian, och bara gick in och ut i butiker ett
tag. Exakt. Precis. Och sen skulle vi skulle han ville att jag skulle försöka köpa någonting och lämna tillbaka det, men det tror jag aldrig. Jag tror aldrig jag kom dit riktigt.
Men det är ju svårt för idag.
Ja, det är svårt.
Men du har gjort det någon gång nu, tror jag.
Nej, jag tror inte det.
Har du inte det?
Nej.
Men med barnens grejer?
Jag tror inte det.
Du har ett par tofflor som hänger på jobbet som du kan.
Ja, precis. Jag har ett par tofflor som ska lämna tillbaka på jobbet som inte är tillbaka lämnade. Så den är kvar att jobba med. Nej, men så KBT var ju svinkul. Alltså det är kul. Och det här, det är ju lätt att det låter så jäkla negativt med allt som har med, jag vet inte, psykisk ohälsa eller så här annorlunda. Det, för mig är det komplext att navigera i mitt eget huvud. Lite så. Men det är jäkligt coolt att faktiskt lära sig att göra det. En del har lätt för det och förstå sig själv, och jag har lite svårare att förstå mig själv. Och så verkar jag ha lättare att få ångest. Liksom hela de delarna i min hjärna funkar. De är lite känsligare liksom.
Men du var ju seriöst aspeppad inför dina KBT-möten.
Mm.
För att du tyckte det var så kul.
Verkligen. Jag har alltid tyckt att det är kul att lära sig nya saker. Och speciellt lära sig nya saker om sig själv. Så det blir någon typ av, alltså det blir så här mental träning. Så man blir ju bättre av det.
Men om mitt i det här i Göteborg, så fick ju vi snilleblixten att vi skulle skaffa barn också. När du ser tillbaka på det nu, tror du vi gjorde det för att vi kände så att vi var redo, eller tror du vi gjorde det för att vi behövde något nytt? Tror du vi gjorde det för att vi ville hem?
Jag tror kanske att vi båda insåg... Vi flyttade till Stockholm när vi var... när vi liksom, du hade precis gått ut gymnasiet. Jag hade hunnit jobba lite grann. Och när vi var i Stockholm så var det verkligen bara jobb och plugg och liksom världen och framtiden framför oss. Precis. Mm. Och inte bara jo, med karriär, men också den, alltså alla de människorna vi känner och så, som vi har lärt känna. Men i Göteborg när allting, det var som att den andra delen av världen öppnade sig med folk i typ av, men om man inte har jobbet, då vad har man då? Men då är liksom familjbiten, och då, det var väl kanske där vi kände att familj skulle vara jävligt kul. Alltså lite mer så. Du hade ett jättespännande jobb, superspännande jobb.
Ja, ett fint jobb.
Precis. Men att så här, familj kändes ju som att vi, det, inte som att det var någonting som saknades, men någonting som skulle kunna vara jävligt spännande. Så, när vi hade tid att tänka på annat.
Så då skaffade vi familj helt enkelt. Men vi hoppar framåt i tiden. För sen mådde du ju faktiskt bra, vad jag kommer ihåg, första året. Du var ju hemma med mig och tvillingarna. Först heltid, sen deltid. Så trappade upp lite. Och det gick ju bra. Då mådde vi bra.
Ja.
Allihopa. Och sen fortsatte jag vara föräldraledig. Och sen när tvillingarna var strax över året, så klev du på föräldraledigheten igen, på heltid. Hur var den hösten? För det var ju en höst som du var hemma då.
Men det var ju första gången som jag släppte jobbet. Sen 2010. För när vi flyttade upp så fick jag jobb. Och jobbade där, det gick jättebra liksom. Var en ny utmanande grej, lite så här. Men det var roligt, det var kul. Det var inte alls. Ja, men det var spännande. Jag kunde ju fortfarande, jag hade ju fortfarande jobbet, jag kunde fortfarande identifiera mig med den grejen. Och inte som förälder. Men sen när jag var föräldraledig, då var det ju som första gången att jag var förälder. Jag var tvungen att liksom, jag vill inte ta hand om barnen och inte, kanske inte vara jobb främst, utan vara någon typ av förälder främst. Och jag tror jag slet ganska hårt det första året med att orka. Men då fanns det fortfarande ganska mycket energi kvar till att orka. Men jag tror att det tog slut någonstans. Jag var tvungen att ändra på hur jag betedde mig. Jag behöver få positiv feedback väldigt ofta på saker och ting. Och i ett jobb så är det väldigt lätt att få positiv feedback om man gör bra grejer. Det är inte så lätt att få positiv feedback av tvillingar som är så små. Man måste vara lite trygg i sig själv. Och det är jag verkligen inte. Så då när man inte får den positiva feedbacken, så det är liksom en energiinput som inte längre finns. Så här, halvbarnsligt beteende och inte har växt upp ordentligt. Jag var tvungen att få växa upp lite fort där och kanske lära känna sig själv och lita på sig själv lite mer.
Jag kommer inte ihåg så mycket av den perioden. Jag kommer ihåg att jag hade ett nytt jobb. Och någonstans här mitt i hösten så tyckte du att det var jobbigt liksom. Det kommer jag ihåg, att du ville liksom inte göra så mycket. Jag kommer ihåg att jag försökte peppa dig till att ta dig ut med tvillingen och sånt. För det var ju det som hjälpte mig på dagarna, att man hade planer.
Precis.
Men jag hade ju också en helt fantastisk mammagrupp som jag hängde med. Jag hade ju någon kompis som också fick barn. Du hade ju inte så många som du hängde med förutom tvillingarna.
Nej. Jag var ju tvungen att hitta på grejer själv. Alltså jag var tvungen att, det låter jättekonstigt, men jag var tvungen att tänka själv. Jag var tvungen att göra grejer och planera. Och allt det där har jag ju, det är alltid någon annan som har gjort det åt mig. Både när det kommer till, alltså om man liksom tittar långt bakåt, när jag gick på gymnasiet, som var liksom 7 mil hemifrån, ja, men då var jag tvungen att åka. Det fanns liksom en eller två bussar att tvungen att åka, och man fick, det var jättebra hjälp av alla lärarna där. Det var liksom, allt var strukturerat superbra, funkade jättebra för mig. Jag gjorde det som förväntades av mig och mer. Men det förväntades alltid saker om jag visste vad jag skulle göra. Samma sak med när jag spelade amerikansk fotboll. Superuppstyrt vad man skulle göra. Exakta träningsprogram, när jag skulle vara vart, vilka dagar jag skulle träna, när jag skulle göra vad. Det var bara att göra och leverera. Och överleverera, så fick man positiv feedback. Och nu så är det ingen som, det är så här, här är två barn som behöver, nu får du lista ut själv vad du ska göra. Hur det blir bra eller inte. Så det är ju, jag har ju lyckats tagit mig undan att ta ansvar väldigt länge.
Och det var väl första gången som det på något sätt, om man säger, drabbade familjen. Alltså det var så första gången som vi kände att att ditt mående går ju ut över flera än dig nu.
Mm, precis.
Men du tog ingen hjälp då.
Nej.
Så här, efterhand tycker du att du skulle ha gjort det? Eller tycker, om du fick göra
det? Ja, men det verkar uppenbarligen som att jag är jävligt svårt att fatta hur jag själv funkar. Så då kan det vara bra att prata med någon som kan hjälpa en på traven lite.
Mm.
Det kanske låter lite hårt också, men ibland känns det så att jag har så här, varför ska det vara så krångligt att lista ut vad det är som funkar och inte för en själv? Men det verkar uppenbarligen vara så, då får det väl vara så. Då får man väl finna sig i det.
Vi fortsätter tidsresan framåt.
Ja.
För nästa grej, det var ju att den julafton då, precis innan du skulle gå tillbaka till jobbet, till jag skulle skolas in, så gav jag er en resa till Mallis. Och ni var glada.
Mm.
Och det skulle bli kul att så här, ha något att se fram emot till våren.
Mm, precis.
Vad hände?
På planet så fick jag min första ångestattack som var så här rejäl. Det var ju precis när vi var på väg och skulle ut. Vi skulle precis ut på, man säger landningsbanan, men
startbanan. Och det var natt.
Ja, planet kör ut liksom och ska köra ut där, och då får jag liksom, då slår det igenom, så då sliter jag med bältet och ställer mig upp. Och skriker då, jag måste ut, jag måste ha planet. Och så skriker de i högtalartelefonen, sätter ner sig på bältet. Och så står jag och skriker i ena änden och de skriker i andra änden.
Ja, för Matti, du hade ju Mattis i knät också.
Ja.
Och Matti skrek, han var jättetrött och jätteläst. För det var sent på natten och det var mörkt och de var trötta.
Precis.
Och det var konstig situation för dem. Så du ställde ju bara Mattis i gången. Och sen ställde du dig upp. Så Matti stod ju där och grät. För vi fick inte sitta bredvid varandra heller, för det var ju med så här spädbarnsbälten och grejer. Så jag satt på raden framför.
Exakt.
Så då fick ju jag fick ju inte ha Mattis också hos mig.
Nej.
Men då var det i alla fall en jättesöt tant på raden mitt emot oss som tog Mattis i knät, kommer jag ihåg.
Exakt.
Vem tog hand om dig? Det var inte jag, för jag satt framför och grät.
Då råkade jag ju på att sitta bredvid en psykiatrisjuksköterska som heter Björn. Som är fantastiskt. Det var länge sedan jag pratade med nu, men vi har lite kontakt fortfarande. Men,
det är helt sjukt.
Ja, det är helt sjukt.
Att vi sitter på ett flygplan och du får livets första panik, ångestattack. Och du sitter bredvid han.
Exakt. Så han gav mig lite vatten och så sa han så här, men du, kom och sätt det här, så ska vi, vart ska ni liksom? Ja, men så började jag prata lite. Och då sa han, ja men du har ju, du verkar ha en ångestattack här. Och den funkar så här. Och så förklarade han funktionellt hur det funkar. Och det råkar på att funka jävligt bra på mig, för då fattar jag liksom. Då sa han, ja men om du, när du ställer dig upp så låter du liksom hjärnan få rätt och kroppen få rätt, och då försöker du fly. Och då triggar du igång massa adrenalin i kroppen, och så blir det värre och så tuggar det på. Men om du bara sitter ner och får kontroll på andningen, så kommer det bli bättre. Men jag vet att du inte kan göra det nu bara för att jag säger det, så att vi ska öva på lite grejer istället. Så då visade han liksom, jag menar, andas in fyrkant, hela den grejen. Det hade jag aldrig fått testa tidigare. Då använde han brickan på stolen framför. Var liksom, ja men andas mellan kanten här. Och sen började han bara prata och frågade vad vi skulle göra på Mallis och vad barnen hette. Och, ja men han bara pratade och gav lite vatten och sådär. Till slut så hade det ju, så var det ju under kontroll. Men då satt ju han alltså hela flygresan och pratade med mig.
3 timmar typ.
Exakt.
För en halv,
och höll liksom koll. Så. Så det var ju helt, jag vet inte vad vi hade gjort annars. För det är, ja men det är nog den obehagligaste känslan som jag har varit med om.
Du var ju väldigt nära på att stanna hela planet.
Ja, väldigt nära. Så det var sjukt. Och när vi kom fram så började jag ju kolla hyrbil.
Ja,
för att köra hem.
Ja.
Så. Men då ringde jag till min KBT-terapeut i Göteborg istället.
Du hade ju möte med honom varje dag, tror jag, den veckan. När vi var på Mallis så hade
jag
KBT varje dag med honom.
Exakt, och då fick vi börja. Han var så här, men bra, vad finns det? Så här, finns det en hiss på hotellet? Bra. Finns det en pool? Bra. Så fick jag börja med att åka hiss en våning i taget. Så här, kliva in i hissen, åka hiss, kliva ut. För det var just det med trånga utrymmen. Han var så här, vi kan simulera planet i hissen. Liksom. Han visste att jag hade det problemet. Så då gjorde vi den grejen. Och sen måste du lära dig att slappna av för att du är så stressad nu, så du behöver ligga och flyta i poolen. Och det var ju superbra, för hela den där, nu efteråt med alla som jag har gått igenom det där med, vad det var som triggade det, så är det ju, den ena grejen är stressen ifrån skrikande barn och resa alltihopa, och sen så är det tydligen så slår det jävligt hårt på mig när jag inte kan kontrollera situationer. Det är som kryptonit. Och det där kan man ju fantastiskt leda tillbaka till liksom barndom och alltihopa. Men, så det var mycket det som fick igång det.
Det var ju första gången om jag flikar in så här från någon som är nära någon som mår dåligt. Så kom jag ihåg hur hemskt den känslan var att inte räcka till någonstans. Mm. Så här, jag kunde ha leja knät. Men Mattis fick ju sitta hos en främling liksom, tills vi hade startat. Han fick komma till mig sen när de släckte bältena.
Mm, precis.
Men start och landning fick han ju inte vara hos mig.
Nej, precis. Det är så här, kanske första gången som det som gör att det har, eller inte eskalerat, men att, så här, att ångesten har blivit mer påtaglig i vår vardag är ju allt eftersom vår vardag blir mer komplex. Tidigare har det inte varit... Jag har kunnat kontrollera väldigt mycket saker av vår vardag tidigare. Nu är det svårare. Jag kan inte ha så mycket saker i luften samtidigt. Och då blir den mer påtaglig.
Mm.
Så det är ju en sån sak.
Mm. Men du flög ju hem i alla fall.
Mm, det gjorde vi. Och då vi råkade på att få ett jättestort plan också.
Jag hade ju tur, för vi åkte ju så här skiftet mellan lågsäsong och högsäsong.
Mm.
Så när vi flög dit var det lågsäsong, vilket betyder litet plan.
Exakt.
Och sen när vi flög hem hade första planet med högsäsongen, stort plan kommit. Mm. Men vi var ju lågsäsong som skulle hem.
Precis.
Så det var ju typ ett tomt plan.
Jag var ju tvungen att gå i någon typ av terapi på telefon för att kunna ta mig hem.
Mm.
Och nyckeln där var ju att stressa ner innan vi klev på planet. För annars är det ju klassiken att man stressar igenom...
Nu är det någon som är vaken.
Någon är vaken.
Unni,
jag går upp och tar den.
Okej. Tillbaka.
Ja.
Gick det bra?
Mm, det gick bra.
Vart var vi?
Att tipset var ju att försöka stressa ner innan vi klev på planet. Så att man inte gör klassiken i form av att... Ja, men det blir lite stressigt när man ska få med sig barnen på ett flygplan och väskor ska checkas in och alla ska få mat och gå på toa och alltihopa innan. Så det är man ganska stressad när man kliver på planet. Inne på planet så blir det litet och det är oftast varmt innan de har startat av sig ordentligt och sådär. Då ska man sätta sig ner. Men om man istället försöker slappna av lite innan och kliva på planet hyfsat lugnt, så har man lite mer utrymme till att bli stressad över att det är lite trångt.
Vi tog oss hem.
Ja, det gjorde vi.
Det gick 2 veckor. Sen plussade vi på stickan med Unni.
Ja, så.
Och du slutade gå i KBT då?
Ja, precis.
När vi kom hem?
Ja.
Då var det ju liksom lugnt.
Ja, men precis.
Du kom ju hem.
Exakt.
Hur kände... För Unni var ju inte planerad, som vi pratade om i första avsnittet.
Nej.
Hur kände du? Ärligt, nu så här efteråt.
Ja, men superkul. Alltså det är ju superkul med barn. Så är det ju. Men en graviditet för mig innebär ju konstant rädsla för att det ska hända någonting med dig. Och att det ska hända någonting med barnet, men främst med dig. Och det, den ligger ju och pyr på hela tiden. Och det är liksom 9 månader av konstant oro. Och den har ju alla. För mig var det... Jag tänkte inte på det då. Men det drog förmodligen en jäkla massa energi. Om jag hela tiden går och tänker och funderar och så. Det är ju... Olika sinnen och olika grejer i huvudet är ju olika starkt. För olika människor är olika känsligt. En del är jättekänsliga för doft och ljud. Och en del är jättekänsliga för stress. Och en del är... Ja, men det finns så himla mycket olika saker. Och har man lätt till ångest, då har man lätt till ångest.
Mm.
Ja. Så jättekul med Unni.
Ja.
Men mycket, det drog nog mycket energi av mig, tror jag.
Mm. Jag kommer ihåg att jag hade ju allt det här som hade hänt ganska färskt i minnet. Och någonting sa mig då att så här, är det här rätt läge? Mår du bra nog för att skaffa ett barn till?
Mm.
Men du vart ju jätteglad.
Mm.
Jag vart också jätteglad egentligen. Jag var liksom endast orolig för dig, hur du mådde. Men det var ju aldrig något alternativ för oss att ta bort Unni. Utan vi körde ju på. Och så bestämde vi oss för att panela om huset.
Mm.
Och renovera mer hemma. Precis. Innan Unni skulle komma.
Ja.
Så sommaren var ju renovering för dig.
Ja.
Och ta hand om Leia och Mattis för mig.
Mm.
Och sen kom hösten.
Mm.
Jag hade sett fram emot en lugn höst då, innan förlossning och men för mig började det den 13 september.
Mm.
Jag kommer ihåg att vi vaknade. Du var lite så halvtrött och sa att du kände dig hängig så du ville vara hemma.
Mm.
Och det var ju inte så jättevanligt att du inte går på jobbet.
Nej.
Du brukar ju köta på ganska bra. Men jag tänkte inte så mycket mer på det, utan jag tog Leia och Mattis till förskolan. Och sen gick det ju bara en och en halv timme innan du ringer.
Men vi har ju, både du och jag fyller upp hösten. Framförallt att du fyller upp hösten. Så är det ju, det här har jag kommit fram till med min psykolog ganska nyligen. Att födelsedagar är också en, det är jävligt tungt för mig. För att det är sådana förväntningar. Jag är så rädd att den som fyller år ska bli missnöjd. Så det är så mycket som leder fram till det. Och det släpper liksom först någon dag efter, när man vet om man är nöjd eller inte. Men då var det ju som att, ja, men då slog det ju bakut totalt. Ångesten funkar ju på så sätt att hjärnan försöker alltid hitta saker som den kan vara orolig för. Och nu slog den liksom till med det starkaste den hade, och det var döden. Att, ja, men bra, alla kommer dö runt omkring dig. Så är det med det, du kommer dö. Svinkonstigt. Viktigt då att poängtera, inte jag ville dö, utan jag är livrädd för döden. Allt blev ju oviktigt, eller ingenting blev liksom, varför ska jag göra det här, alla ska ändå dö. Så då, jag ringde ju dig, jag ringde pappa, jag ringde, jag vet inte hur många jag ringde. Och sen, och det var där försökte jag ju, jag vet inte om jag har pratat om det, vi kanske inte gjorde det sist.
Mm.
Nej. Men där försökte jag ju ringa till vården, och det var liksom ingen som kunde hjälpa mig. Jag fick tag på, jag ringde till hälsocentralen och de skickade mig, men de hade någon så här, nu var det ett tag så jag inte riktigt helt klart på det, men jag tror att det var uppe i någonstans så här 25, 30, 40 samtal någonting jag fick ringa. Och då hade jag ändå orken att ringa. Så det är helt, alltså det är för jävligt om man tänker på alla de som mår dåligt så pass att de inte orkar ringa. Nu var jag livrädd och hade så mycket adrenalin så att jag liksom kunde ju ringa. Men hälsocentralen hade ingenting de kunde hjälpa mig med, och de hade två dagar i veckan när man kunde få prata med psykolog, och det var liksom först efter helgen, det var flera dagar dit, och akuten kunde man inte prata med för där fanns det ingen hjälp. Så till slut så fick jag ringa till psykakuten, och då var första frågan där, har du självmordstankar? Nej, det har jag inte. Ja, men bra, då kan vi inte hjälpa dig. Nej. måste jag vilja ta livet av mig för att de ska hjälpa mig? Ja, tydligen så var det så, det var liksom den kollen de hade. Till slut så fick jag ju komma dit. Jag vet inte alla turerna runt omkring det, men till slut så fick jag ju ta mig in till psykakuten i alla fall. Och det jag fick där var sömntabletter.
Mm.
Och det nu så här i efterhand var ju en ganska bra åtgärd från deras sida. Men sömn är det absolut viktigaste när man har ångest. Så länge man lyckas sova, då är det mycket som löser sig. Så det var ju så här, det var rimligt. Men för en människa som är livrädd för allt, så det finns, jag har inte ens rört de här tabletterna, de ligger fortfarande obrutna i sin förpackning.
Mm.
Jag vågar inte ta tabletter, för jag är så rädd att det ska påverka huvudet så att jag inte har kontroll över huvudet och kommer tillbaka till kontrollen igen.
Ja, men du sa ju det också, att så här, jag är ju jätterädd att om jag tar dem här så kommer jag inte vakna.
Ja, så det är så här, ja, jättekonstigt. Så det gick ju inte. Och då hade min dåvarande arbetsgivare hade en privat sjukförsäkring som vi var försäkrade via. Och den vart ju räddningen för mig. Eller, jo, det vart det. För via den så fick jag kontakt med en psykolog här uppe. Och det är den psykologen jag går hos fortfarande idag. Och där fick jag hjälp att komma och prata med någon. För jag gjorde det, och jag var in på hälsocentralen också. Och fick Atarax utskrivet. Som är, det är inte riktigt ångestdämpande. Det är en medicin mot klåda, men det funkar helt bra mot så här oro typ.
Det är lugnande på något vis.
Ja, exakt. Det funkar, man somnar lite lättare av det. Nej, men man får bort liksom lite av det värsta.
Mm.
Tar udden av det. Men så det i kombination med att jag fick gå hos den här psykologen och börja prata. För det lurigaste är ju att man känner sig så fruktansvärt ensam i det man har. Alltså man vet inte, hur löser jag ut det här då? Ska jag vara tvungen att må så här resten av mitt liv? Det orkar jag ju inte. Det blir jättekonstigt liksom. Hur fan löser man det? Och så finns det ingen som kan svara på det, för att det finns, det är ingen som vet hur man ska hantera människor med ångest. Man vet djup depression, självmordstankar, det är på den nivån vi är på många sätt i samhället, att det är där man behöver plocka upp folk. Men det här är ju ingen som vet hur de ska hantera. Nu börjar det komma ju med corona att man kan få lite terapeutsamtal, men då var det ju helt kört. Ringa till psykakuten och så här, självmordstankar, nej. Så det finns liksom ingenstans att vända sig överhuvudtaget. Och allt, hela våran värld rasade ju. Och det finns ingen att prata med, ingen som kan hjälpa en.
Det var ju verkligen en krasch. Från en dag till en annan så var det ju vårt liv något helt annat.
Ja, exakt.
För så som du betedde dig på dagarna, alltså, du låg och skakade i soffan.
Ja, det var helt
sjukt. Du hade ju sån ångest, så du var ju, ibland var du inte ens kontaktbar.
Nej, jag tappade så här 5 kilo på typ 1,5 vecka. Ja. Åt ju ingenting.
Men du åt ingenting, du var i soffan, du var så här, men det var ju typ ingen där.
Nej.
Och så skulle man försöka, samtidigt som för jag får ju inte vara hemma för att du mår dåligt.
Nej,
så
precis.
Och du fick ju vara sjukskriven för att du mådde dåligt. Men du vill ju inte vara själv, och jag vill inte lämna dig själv i det. Nej. Alltså, för du sa ju även någon gång så här, ja, men för vi har ju en väldigt nära som tog livet av sig. Du sa det en gång att jag har aldrig förstått hur man kan göra det, men om man mår så här dåligt så kan jag börja förstå varför han gjorde det. Så att bara den meningen gjorde ju att man absolut inte ville lämna dig utan kontroll någonstans.
Nej.
Men då hade du ett fantastiskt jobb som förutom sjukförsäkringen också lät dig vara på jobbet.
Exakt.
Och bara ligga i en soffa.
Precis. Det var ju helt ovärderligt. Det var liksom räddningen. Och det där är så jävla fint att det var en arbetsgivare som räddade situationen. För utan dem hade det ju, det hade säkert gått på något jäkla vis, men det var de som fick situationen att bli så bra som den blev så fort. Både med sjukförsäkringen och liksom allt med så här, men svinbra om du inte vill vara hemma, var här, ligg på soffan här, så här, kom och snacka med oss om du vill, bara var liksom.
Men det var kanske 3-4 veckor då det faktiskt var så dåligt. För det tog ju säkert 1,5 vecka innan du fick hjälp.
Ja.
Innan.
Precis. Men det man ska, nu kan jag ju bara prata för mina egna känslor. Och det är alltid bra att söka vård för saker och ting. Mår man dåligt så ska man göra det. Det som var skönt kan man väl säga ändå i det här var att det gick för mig och många med ångest jag har pratat med och många av de psykologerna jag har pratat med, så kommer och går ångesten, den kommer i vågor. Så man kommer liksom, man går rakt ner i svart botten och sen så kommer man upp. Det sjuka med det där är att ju djupare botten har varit, desto högre tycks själva toppen vara. Vilket gör att man kan bli helt euforiskt superglad när botten släpper. Det kommer du säkert ihåg några gånger när man har blivit så här jätteglad och man kan göra liksom allt. Man speedar på i 300%. Problemet med det är om man rider ut den och kör liksom full fart upp i den toppen, så kommer nästa dal bli ännu djupare. Och det är det som är ett farligt mönster att hamna i. Det är det man måste försöka bryta. När man får en sån euforisk topp så får man försöka hålla sig lite lugn för att försöka plana ut det lite. Och det där är jäkligt svårt, men det är hela där som jag nämnde tidigare också, att man kan inte köra på 100% liksom och sen bara lägga sig och sova, utan man måste hålla igen. Och samma sak gäller i den här typen av ångestattack, att man får lugna sig lite när man får massa energi.
Och om man pratar om den hjälp du fick, psykologen som du fortfarande går hos, ni pratade ju först varje dag i någon vecka, sen precis, varannan dag i några veckor. Och sen så höll ni det varje vecka ett långt tag.
Exakt.
För att du behövde det varje dag i början.
Nej, och det är ju just den där ensamheten släpper ju då när man har någon att prata med som inte är påverkad av hur jag mår. Som man bara kan prata. Man har någon man kan vända sig till, och någon som, för min skull då, jag som gillar att veta och få fakta på saker och ting, få höra lite hur saker och ting funkar, varför mår jag så här, vad är det som händer i hjärnan, vad är det för någonting. Där med mycket bra hjälp också, det här med att kroppen kan inte ha ett ångestpåslag hur länge som helst, för det finns liksom inte, det kommer pauser. Så man är inte i det hela tiden, och det är också räddningen att veta att det kommer pauser. Få får jag ångestattacker så vet jag att de kommer vara en viss tid. Jag vet inte hur länge, men jag vet att det finns ett slut på dem. För att kroppen kan inte vara, min kropp kan inte vara i det tillståndet hur länge som helst. Mm. Och det är en sån sak som jag har lärt mig också. Men det var jobbigt, den perioden.
För alla.
Ja, exakt.
För det jobbiga för mig var ju att du ville ju inte vara hemma. Kommer du ihåg det?
Mm, precis.
Det värsta du kunde vara var att vara hemma.
Mm, exakt.
Så vi var ju tvungna att hitta på saker hela tiden. Jag var ju höggravid med Unni, tvillingar på 2 år. Och så du som mådde dåligt, så att det var jag som fick rodda allting. Och sen att du... Ja, men då, det var ju ofta då du kom upp i de här euforitopparna. Men sen när du kom hem så var det liksom dåligt.
Ja.
Så att det var ju ett tag som vi pratade också om, så här, är vi problemet?
Mm. Ja, precis.
Så här, för att det var ju svårt för mig att blunda för det.
Ja.
Att så här, aha, du mådde bara dåligt när du är med oss.
Mm.
Men då förklarar du ju sen att du mådde dåligt för att du var med oss, för att vi är de som du faktiskt bryr dig mest om.
Mm.
Men det var svårt att landa i det.
Ja, och det var ju... Och det var ju inte bara, alltså det var inte främst, det var ju främst hemma, alltså just den fysiska platsen. Och det där är fortfarande jättesvårt med. Också någonting, fysiska platser för mig kan laddas med väldigt mycket ångest. Och då måste man låta dem vara en stund och så gå tillbaka till dem. Men ja, det kan bli så. Det har varit väldigt mycket hemma. Mm. Och det där är ju en sån, hösten blir ju ofta den här, jaha, är det här allt? När man kommer tillbaka och ska gå i vardagen och man ska käka köttfärssås och spaghetti.
Mm.
Det känns mycket så, jaha, är det här liksom, är det allt? När man inte, det finns ju en jäkla tjusning i det där som jag ser mer och mer i vardagen. Vilket är bra, men när man är van att det ska bli liksom mer och mer hela tiden, så är det svårt att gå tillbaka till en vardag. Och den känslan, jaha, är det här det liksom? Och det är den som gjorde att det vart jäkligt mycket ångest hemma. Att komma hem, och det var liksom definitionen av någon typ av vardag. Och är det så här det ska vara, jag mår så här dåligt, ja.
Okay. Men du såg också till att jag fick hjälp, eller att vi fick hjälp också. Det var ju faktiskt jättebra. En annan hjälp som vi tog som finns var ju föräldrabarnhälsan. Som vi fick tipset av barnmorskan vi gick hos.
Exakt. Och där gick vi till en familjepsykolog. Så vi fick prata båda två samtidigt. Det var jättebra. För det var, så jag tror att det var också ifrån, alltså jag vet ju hur bra jag mår av att få prata med någon. Och någonstans där så var det så, ja, men om jag är drabbad av det här, så är jag garanterat att du är drabbad av det här. Och jag tycker det är skönt att prata med någon, så då borde du tycka att det är skönt att prata med någon.
Det var jättebra att vi gick och tog den hjälpen. Framförallt efteråt, när du började må bra, när Unni hade kommit, när du verkligen började må bättre, så var det fortfarande mycket mönster som satt kvar i hur du och jag fungerade mot varandra. Mycket kanske i form av att jag inte släppte fram all information till dig, för det var så här, kan du hantera det här nu?
Ja, precis.
Utan jag blev någon slags filter, vilket gjorde att till slut höll jag på att gå sönder. Och då var det ju på ett sånt möte som vi faktiskt lokaliserade den grejen. För det visste vi inte om. Det kan vi slå ett slag för.
Exakt. Men det är jättebra. Alltså, anhöriga, det låter också så... Det är så jävla mycket skumma ord i det här. För det är inte så att... Ja, men så här, anhöriga, men det får väl vara det då. Men för dig, att också få prata med någon är ju så himla viktigt. Det tror jag är för alla. Men det handlar ju också om att man behöver... Man behöver någon insikt kring att man inte kan lösa saker själv. Eller man behöver kanske insikt kring att jag borde kunna må bättre än så här. Jag borde kunna få hjälp och må på ett annat sätt. Och den insikten ska man ta tillvara på. Och få hjälp. Ta hjälp och lösa problemet. Jag tror att det sitter så otroligt många människor runt om som inte fattar att de har ångest eller depression. Eller alltså, de tror att det är deras normalläge. Och det är ju tragiskt.
Jag ställde en fråga på Instagram så här, vad ska vi prata om? Och nu kom du in på det ämnet, så nu tar jag den här frågan på en gång. Och det var ju just så här, men om jag har hon skrev, hur får jag min deprimerade sambo och pappan till mina barn att söka hjälp?
Ja.
Du insåg det väl före jag insåg det, men finns det något man kan göra för oss här? Skulle jag kunna sagt något till dig innan?
Nej, men Den, det är ju svårt. Alltså alla, alla medel är tillåtna på något vis. Mm. Att man, men om man är det någon som mår dåligt så behöver man ju se till att man får, alltså att prata om det är ju kanske det absolut viktigaste. Att poängtera det, prata om det. Sen vet jag inte alls, jag är då inte utbildad inom någonting. Men det finns ju massa möjligheter. Alltså allt ifrån det här med att kolla med gå i parterapi. Prata med någon typ av liknande föräldrabarnhälsa. Fråga om man kan få hjälp, boka upp en tid, gå dit och prata. Prata med dem själv, prata med deras kompisar, fast sen gå bakom ryggen på dem och prata med arbetsgivaren. Det finns ju massa saker man kan göra, men någonstans så behöver man ändå ta det på allvar, för just det här med att det finns så mycket negativa spiraler, så man behöver hjälpa sina nära och medmänniskor att ta sig ur sådana saker. Hellre så här, om man, ja men jag tycker att du känns deprimerad och less och skulle råka på vara så att det inte var det, ja men sorry, jag försökte bara hjälpa dig. Det är ju lättare att be om ursäkt för att man har kanske gått lite för långt och pushat lite för hårt än att man inte har gjort någonting. Så alla medel tillåtna.
Tillbaks till Unni kom och vi började vända oss. Nej, men tills du började må bättre.
Ja.
För sen dess, du fick ju jättemycket bra verktyg. Ja. Och har mått väldigt bra.
Ja, det här var ju inte ett tillstånd som var en liten, det var inte en liten sjukdom som jag är botad ifrån. Utan det handlar ju om att det vart för mycket. Och då utkristalliserade det sig på de här sätten. Mm. Och det jag kan nu är att hantera det bättre. Men det blir ju för mycket ganska ofta fortfarande. Men nu har jag mer verktyg för det. Och en sån sak som är jäkligt bra ändå på något vis i allt det hemska är att eftersom att min hjärna hoppade på döden. Pang, varsågod, här har du. Och då har jag fått hantera det. Och tänka på döden. Och det gör jag varje dag. Fortfarande. Men nu har jag tänkt på det så jävla mycket så att det är inte lika läskigt längre. Och det är liksom, det kan inte bli så mycket värre än så. Så det är liksom där ångesten har att ta vägen. Och den har jag redan hanterat. Så att det kan komma massa andra skumma grejer som gör att det blir jobbigt. Men liksom, den där obehagliga tanken, den har jag jobbat så jäkla mycket med. Så att den är jag lite kompis med. Och det är mycket det handlar om också, att lära sig. Alltså man måste acceptera så mycket saker när man har mycket ångest,
ja, men, och hitta vad som funkar.
Exakt, och just det här att jag kan, jag har verktygen, jag har mer verktyg. Jag är långt ifrån fullärd, men ja, men jag har lärt känna mig själv lite bättre. Det har ju krävts en hel del. Det är jäkligt omständigt att lära känna sig själv. I alla fall för mig. Säkert för de flesta.
Vi har säkert lärt känna varandra igen, tänker jag, under den här resan också.
Ja, absolut. Ja. Verkligen. Mm.
Du mådde bättre, du fick verktyg. Mm. Och du slutade gå hos psykologen.
Mm.
Och slutade med det i typ 2 år nu då.
Ja, alltså det är precis. För det, alltså det är så jäkla, det här är ju en riktigt obehaglig klassfråga. Alltså det kostar ju så här 850 kronor per gång att gå till en psykolog.
Mm.
Det är ganska mycket pengar att slänga ut när man tycker att man mår bra. Det är så värt det, men det blir mycket pengar som man behöver lägga på någonting. Och det är så sjukt att det är så här, psykisk hälsa, att det, ja, det måste fastna in under någon typ av högkostnadsskydd. Så att fler kan göra det. För det, ja, men det är helt bizarrt att det kostar liksom.
Tänk när du gick en gång per dag.
Ja, alltså det är så fruktansvärda pengar som kostar liksom. Jag menar, så här, 5-6 tusen i veckan.
Mm. Nej, men då livet rullade ju på. Som sagt, då är det ju mycket pengar som man kanske hellre lägger på.
Exakt.
Göra saker eller handla mat.
Precis, exakt, köpa mat. Nu åt jag ändå inte då, så att det var ganska lugnt.
Det kom ju ett härligt virus nu. Så många, alltså är det någon som har missat det så vet jag inte vart ni har bott.
Jävla corona.
Nu kommer vi in på coronaspåret lite grann.
Ja.
Men just i form av hur du som har nära till katastroftankar, för det är ju det du har.
Ja.
Du ser ju allt i värsta scenario hela tiden. Hur har de här månaderna varit för dig?
Det har ju varit jättetufft. Å ena sidan så har jag fått testat allting till gränsen. Liksom testat alla verktyg och allt jag lärt mig om det. Och visst, det har varit jättetunga dagar. Det har verkligen varit så här. Dagsformen har ju varierat något fruktansvärt. Och du har fått tag i mycket grejer vissa dagar. Men jag tycker ändå att jag har lyckats jobba mig igenom det. På något vis. Jag vet inte vad du tycker, men.
Jo. Jo, men du och jag insåg ju ganska fort att det här påverkade dig.
Mm, exakt.
på liknande
precis,
sätt.
Jag tror att vi kan varningssignalerna.
Mm.
Och det var där du sa till mig att har du tänkt på det att du bakar alltid bröd när du har ångest? Och jag bakar ju kopiösa mängder bröd just nu. Det var också en sån här kul insikt. Och du var ju på mig ganska tidigt att jag kanske borde kontakta min psykolog igen och börja prata. Och det tog ett tag för mig. Mm. Och där kan man ju, det är ju också lite svar på frågan för en stund sedan. Att det var inte jättelätt att få dit mig. Det tog ju liksom ett litet tag. Tills du var så här, men nu, sms och fråga. Säg bara att du vill prata. Kom igen, säg att du vill prata. Till slut gjorde jag det och det gick jättebra. Mm. Men det är också en sån där, det är så konstigt, jag som ändå har gått igenom alltihopa och som ändå har svårt att komma till skott, för jag känner att jag kan säkert lösa det själv. Så ja, det kan jag säkert göra, men det går otroligt mycket bättre om jag tar hjälp.
Ja, men och samma sak med om man pratar om de här ångesttabletterna du har, Atarax, som jag har pratat om. Att de hade du inte heller behövt ta på jättelänge.
Nej, det var jättelänge sedan jag tog dem.
Och det var en väldigt hög tröskel för dig att ta dem första gångerna.
Ja.
Att du ville ju verkligen inte ta dem.
Nej.
Igen.
Nej, men precis.
Fast vi vet att de hjälper.
Exakt.
Nu har du ju släppt. Nu känns det som att du har släppt och liksom kommit.
Ja, jag var tvungen nu, för jag har ju, de har jag ätit nu alltså.
Ja.
Bara för att klara. Ja, men det är också lite så här,
du har känt av när du behöver den hjälpen.
Ja, exakt.
Nu är det ju kanske väldigt speciella omständigheter med just corona. Men hur skulle du säga att din ångest yttrar sig i den normala vardagen?
Från det att jag mådde så himla dåligt där med hela dödsångestgrejen, så har jag varit, jag ska inte säga allergisk mot stress, men så fort jag blivit stressad så har jag blivit totalt dränerad. Jag har haft otroligt låg stresströskel. Jag har inte kunnat, kroppen mår fysiskt jättedåligt av stress. Och det gjorde den länge. Det var kanske ett halvår sedan som den började så här, ja, men nu känner jag att jag kan stressa lite mer. Jag gillar ju att stressa, så att det var ganska, jag gillar känslan av att stressa, av att vara liksom, ha mycket på gång samtidigt. Och nu kunde jag liksom göra det lite igen. Men där får man hålla i sig lite. Så att det är mycket, hela ångesten i vardagen är att försöka hålla koll på output och input på energi. Jättebra grej, han KBT-terapeuten som gick hos Göteborg sa det, att du får se energin och ditt liv som en sockerkaka. Liksom. Att det ska vara rätt mängd mjöl och rätt mängd ägg och rätt mängd socker för att det ska bli en bra sockerkaka, annars blir den dålig. Om det är för mycket av någonting så blir det dåligt. Och det är en kul metafor att ha i huvudet, att man måste se till att det ger. Alltså att man har balans i saker och ting. Och den psykologen går hos nu, där har vi jobbat mycket med tre områden som är jäkligt kul. Där det handlar om familj, jobb och fritid. Och där oftast tydligen då så är det fritid som många har för lite av. Och då blir det lite obalans. Så man måste se till att ha dem där. Man måste ha, det är bra med någon typ av fritidsintressen. Vi har bakningen, vi har lite trädgård, jag cyklar, jag har lite sådana grejer. Familjen behöver man ha liksom bra balans i. Det behöver vara bra känsla i familjen. Man behöver umgås rätt mycket för att det ska kännas bra. Jobbet måste vara rätt mycket. Och så fort man måste identifiera när någon av de tre drar lite för mycket. Är det så att man har jättemycket på jobbet ett tag, då behöver man kanske se till att man får extra mycket energi av de andra. Alltså säga att man har jättemycket på jobbet, så ännu viktigare än någonsin att träna. Eller ännu viktigare än någonsin att hitta på roliga saker med familjen på helgen för att orka med det där som drar för mycket. Mm. Och hela tiden se till att hitta ett normalläge igen. Och det är ju liksom ångesthanteringen i vardagen.
Vad skulle du säga är det läskigaste med att vara förälder? Alltså hur tänker du kring hur det kan påverka våra barn?
Det är absolut jobbigaste, det jag jobbar mest med, är att barn som växer upp med föräldrar med psykisk ohälsa har det lite tufft. Och jag vet att mina barn växer upp med mig, uppenbarligen. Och jag vill försöka minimera den påverkan som det har. Och vad är det för påverkan? Ja, jag kan må väldigt dåligt ibland. Jag kan vara väldigt låg, jag kan ha väldigt lite energi över till annat. Och det påverkar uppenbarligen mina barn, för att jag kan inte. Om de säger att de vill ut och cykla en kväll och jag är helt slut efter jobbet, så kan jag inte det. Och det är liksom som en kniv i hjärtat, att jag inte kan det jag vill. Och hur hanterar man det? Och hur blir man inte... När man blir stressad så ligger ju ilska jäkligt nära till hands i form av att man blir, alltså man blir lättirriterad. Och för att inte bli lättirriterad som förälder så behöver man hantera sin ångest. Och det där är det störigaste med att man får inte gå och dölja saker, för det går inte att dölja saker för någon. Så är det. Och det är jättedumt att hålla saker för sig själv när man har ångest. Så man måste prata om det. Och det jobbiga är att prata med barnen om det. Och det är ganska nyligen också som jag har fått tips om det av min psykolog, att så här, berätta för barnen hur du mår och varför du mår som du gör. Att men idag är pappa låg, eller idag har pappa väldigt dålig med energi, idag har pappa haft stressigt på jobbet. Prata med dem, för de förstår. Men det är jobbigt, och det är ju en vardag. De kommer ju, hur tråkigt det är, de kommer ju vara påverkade av att jag mår som jag gör. Så är det, de kommer ju haft det i sin uppväxt, så att det kommer ju ha satt sina spår på hur, det vet jag inte, men
det behöver inte heller bara vara dåligt.
Nej, det behöver det inte vara.
Alltså, för att vi pratar ju väldigt mycket om känslor hemma.
Mm.
Vilket många andra kanske inte gör.
Mm.
Så förhoppningsvis så kan man ju... Alltså, då kan de lära sig det istället.
Exakt. Nej, och det är det man får försöka lära dem. Att det är öppenhet och att prata om känslor är jättebra, jätteviktigt och svårt. Många som inte gör det.
Jag fick också frågan, när jag frågade på Instagram, om hur vi hanterar din ångest som par. Och så här, knep för att hitta tillbaka till parrelationen i föräldraskapet.
Mm-hmm.
Hur funkar vi som par?
Hur funkar vi som par?
Men en grej som vi gör, lite omedvetet, som jag tycker är bra, det är att vi nästan varje morgon när det är helg eller kvällar när det är vardagar, att vi så här stämmer av, hur ser din dag ut imorgon? Vad känner du för göra imorgon? Om det är en vardag. Eller på morgonen på helgen, vad känner du för idag?
Mm.
För att då kan man checka av alltså framförallt dina behov, men mina också såklart. Men så här, vad behöver du idag?
Mm.
Du kanske behöver ut och cykla. Du känner att det här ligger och tynger dig som inte gjort i trädgården eller vad det kan vara.
Mm. Den är bra. Svår fråga. Nej, men den är också ja, men kanske som du sa, jag tror öppenheten är bra. Och hela tiden prata om saker och ting. Och inte ska inte hålla på att tassa runt det på något vis. Utan faktiskt, men om man dåligt så mår man dåligt, så är det med det. Och det får alla göra. Och är det någonting som ligger och pyr, så är det så. Då måste man ta hand om det.
Okej, nästa fråga var ju knep för att hitta tillbaka till parrelationen i föräldraskapet.
Mm. Jag tror aldrig att vi behöver nog inte hitta tillbaka till någon parrelation.
vi är inte par.
Nej, men jag tror att vi har det redan hela tiden.
Du och jag, eller allmänt?
Nej, du och jag.
Du och jag, ja.
Ja, så jag vet inte riktigt hur det är och inte.
Nej, men kanske du är så här... Ja, men så första tiden när man blir föräldrar med kolik och nattvak och vad har vi gjort liksom?
Jag tror nu vet jag inte om det är svar på frågan, men jag tycker att det är viktigt i alla fall att man får sluta jämföra mot hur det var. Ja, men förut när vi inte hade barn då var det så här och nu är det så här istället. Så är det inte, nu är det nya vardagen. Det är där man måste vara. Nu är nu. Det här är våran vardag nu. Och då måste vi leva i den. Och hur är vi ett par i den? Och inte, för där tror jag att man drabbas jäkligt hårt, att man hela tiden försöker jämföra med hur det var förut och det blir någon typ av flykt, och flykten är ju sällan bra. Man behöver ju hantera saker som de är. Så kan man istället titta på hur saker och ting är nu och göra det bästa situationen istället för att titta bakåt och se hur det var bättre förr, eller titta framåt, ja men bara när barnen blir lite äldre då kan vi göra så här istället. Nej, nu, här och nu.
Ja, men, och jag tror att det du inte gillade förut, vardagen.
Mm.
Det är en så stor del av ens liv faktiskt.
Ja,
så att hitta sätt, för det är många som säger det så här, men få barnvakt och göra ensam saker själva liksom. Och det är ju jätteviktigt, men jag tror det är ännu viktigare att hitta de små stunderna i vardagen. Så när kan vi prata med varandra, när kan vi vara med varandra utan att bli störd. I början när de var små, då åt vi alltid middag. Eller alltid. Men någon gång i veckan åt vi alltid middag efter de hade lagt sig för natten. Liksom. Mm. Köpte hem mat och kollade på film och med oss.
Precis.
Medan nu kanske det är mer att vi sitter och poddar.
Så.
Nej, så här, vi var ute och pillade trädgården igår. Pratar om saker.
Jag såg det var på en stories på Instagram här bara. Det kan ha varit idag, det kan ha varit igår. Men någon som skrev att så här, jag tror inte lycka är ett tills stånd, utan det är de små ögonblicken lite här och där. Och så är det ju. Alltså, det är inte så att man kan sträva efter att jag vill bli lycklig, utan man får se till att vara lite lycklig här och där.
För det är... Nej, men lycklig, jag tänker att lycklig är en känsla precis som glad eller ledsen.
Ja.
Just exakt. Nu är jag lycklig.
Precis. Och, att man, och det måste ju, ja, men som med allt, det måste ju finnas motpoler till allting, annars kan man inte uppskatta det. Det är väl därför jag uppskattar alla årstider så himla mycket här uppe, eftersom att vi har så jäkla många av dem.
Ja, men allt, jag tänkte på det också idag. Allt är så grönt, och sen på vintern är allt så vitt, och sen på hösten är allt så färgglatt. Alltså,
exakt.
Det är klart. Sista frågan nu då. Har du några tips till dem som lider av depression, oro, ångest? Finns det något som du önskar att någon hade sagt till dig eller gjort för dig? Eller vad vill du skicka med dem?
Det är absolut... Det jag har hört med alla jag har pratat om som lider av någonting, eller med alla mina erfarenheter av det, är just det här att prata med varandra. Prata om hur man mår. Man måste sätta ord på det, för att det... Till slut så blir det som en elefant i rummet, att man mår dåligt. Man vågar inte prata om det, man tycker att det är bara skämmigt och jobbigt. Men man måste våga prata om det, för det knäcker väldigt mycket. Det tar bort udden av att må dåligt. Och sen finns det... Alltså det, jag låter som någon jäkla reklam, men det är fan viktigt att söka hjälp och inte sluta kämpa. Man måste söka hjälp. Och är det så att man... Orkar man inte ringa alla de där samtalen, då får man se till att få tag i någon som kan hjälpa en att ringa alla de där samtalen. Jag mår ju dåligt att få rysningar av det när jag tänker på det, men många människor som mår dåligt är också fruktansvärt ensamma. De kanske inte har någon familj som de står nära, de har inga vänner, det finns liksom inget, man har ingenting, man kanske inte ens har ett jobb, man kanske går på bidrag. Alltså hela den där, det finns såna otroligt obehagliga situationer som gör att man inte har någonstans att ta vägen om man börjar må dåligt. Och om man då inte orkar ringa någon, då blir det ju jättetufft. Så det är ju allas ansvar att se till att folk som mår dåligt får hjälp. Har man identifierat det själv att man har det jobbigt, lyckas man ta sig igenom väggen och ringa och få hjälp, se till att göra det. Tipsen är ju att både kolla sin hemförsäkring, om man kan bara få, finns det liksom en, två eller tre gånger man kan gå till en psykolog, kan man ringa till sin hälsocentral och fråga, för det finns ju oftast någon typ av samtalsterapeut någonstans som man kan ringa. Det finns ju 1177 som man kan ringa, det finns ju liksom. Och nu har ju också de här olika vårdapparna har ju typ av psykologisamtal som man kan ta där via, och det kan ju vara... Hade det funnits när jag mådde dåligt för något år sedan, så hade det varit fantastiskt att kunna komma åt. Så där finns ju också en sån. Men allting bottnar egentligen i att man måste ta sig loss och prata med någon. Men som sagt, väldigt mycket ligger ju på ens omgivning också. Och se till att hjälpa dem som mår dåligt. För det är där det är. Ja, jag vet, min pappa pratade om att han har jobbat mycket med psykisk ohälsa och så också. Och i England så hade de... någon typ av... De jobbade väldigt hårt för att fånga upp de här som började sitta hemma mer. De som inte hängde med på puben efter jobbet eller var med och spelade korpfotboll eller vad som helst. Att man ser till tidigt och tänker till i sin umgängeskrets. Liksom. Är det någon som inte har varit med på ett tag? Ja, men ring upp dem, ta med dem ut, ta med dem på puben, ta med dem på en promenad, gör vad som helst, men till att få ut dem. För det är ju det där liksom första tecknet på att man börjar sitta hemma och isolera sig. Kan man ta det redan där, så slipper man att det blir riktigt, riktigt allvarligt i vissa fall.
Och med det sagt så kan man alltid höra av sig till mig eller dig på sociala medier om man vill fråga vidare om det här ämnet.
Det kan man. Och om man då är ett, så kontakta vården fort som fan. Jag måste bara tipsa om Anders Hansens bok Skärm... Vad heter den? Skärmhjärna typ.
Ja,
någonting sånt. Jag gillar ju att få saker förklarat i form av funktion, och han är väl så nära det man kan komma. Prata lite om hur hjärnan har utvecklats över tid och det här med att ångesten faktiskt har varit en överlevnadsgrej för oss. Vilket gör att det är för jävla kul att ha ångest i coronatider, för att nu får äntligen ångesten göra det den ska. Försöka hålla sig borta från människor. För det är lite häftigt faktiskt att ångesten för första gången är liksom, nu är det en superkraft. För att ångesten och den, liksom, den typen av mekanism i hjärnan, det som har fått oss att överleva som art, för att vi är lite vettiga och håller oss undan från folk. Så just nu är
jag hade varit död
exakt, alltså just nu är det en superkraft.
Och surdegen,
ja, vad ska jag göra med den?
Ja, de vill veta, vad gör du med din surdeg? Jag har ju visat, du var inne på det förut, ja. Att så här, du bakar jättemycket just nu för att du tycker det är skönt för hjärnan.
Precis.
Att alltid ha en surdeg igång.
Exakt, det är lite, det är någonting som jag kan, som jag tänker på i bakgrunden lite grann. Och det är ju en del av ett fritidsintresse som ger mig energi. Så jag har ju en liten surdegsstart som alltid står på bänken, aldrig i kylen. Man kan säkert ha den i kylen, eller det kan man ha. Men jag matar den, jag bakar så ofta på den så att det är bra att den står på bänken. Jag matar den med rågsikt. Det tycker jag funkar bra för den. Och så. Och sen så bakar jag på den. Ja, ja.
Du kan ju tipsa om frallorna.
Ja, men det kan jag. Frallor. Precis. Jag bakade jäkligt mycket så här 500 grams bröd.
Limper och...
Ja, exakt. Och den, jag bakar dem ofta en så här rund gjutjärnsgryta, så blir det runda bröd. Och då får vi äta fruktansvärda mängder bröd för att inte det där ska bli dåligt. Man får liksom äta bröd till allt. Vi gjorde så här croque-monsieur och vi gjorde varma mackor med tomatsoppa och allt. Och sen så... Jag sprang bara förbi någon film på YouTube om att man kan ju göra frallor av det där. Och frallor kan man ju frysa in. Man kan frysa in stora bröd också, men det är lättare att värma bara en frallat gången än att värma ett stort jävla bröd. Det var jättebra. Så nu har vi börjat göra frallor också, för de kan vi... då gör jag en helt vanlig deg.
Spar några.
Exakt.
Och så, fryser in några.
Precis. Gör lite frallor av det. Fryser in några och sen så kan man gå och äta dem lite så. Så det är bra. Frysa in det. Men jag kan ju... Receptet är ju otroligt... Det är det som är grejen. Så här, receptet är ju fruktansvärt enkelt. Det är ju så här... 500 gram vatten, förlåt, 500 gram mjöl, typ 360 gram vatten, lite beroende på hur lös man vill ha den, 75 gram surdeg, 10 gram salt. Sen handlar det bara om processen för att vika ihop det.
Och följ dig på Instagram om man vill se mer av det här.
Ja.
Alltså jag sitter och gäspar nu. Surdeg. Nej, men det är jättelyxigt. Men mitt veckans tips får bli husvagn. Vi har köpt husvagn.
Ja.
Precis. Och mitt tips är kanske inte att man ska köpa en husvagn. Men vi hyrde en husvagn och gjorde en poddtrip upp 2018 på hösten. Och det var jättemysigt och fantastiskt. Och sen dess har vi ju varit lite såld på den tanken.
Ja.
Så mitt tips är nu i sommar när man ska vara hemma att hyra en husvagn. Och pröva att åka ut med familjen. Hitta på något kul hemma vid.
Det är jättemysigt.
Ja, vi var till Ristafallet den här helgen.
Det
kan vi också tipsa om.
Det kan vi tipsa om.
Nu ska vi ta och gå och sova kanske.
Ja, vi har två blåbärsbuskar som skulle vilja bli planterade.
Ja, just det, vi ska plantera buskar också. Ja, då har vi att göra.
Ja.
Tack Bibi för att du kom hit och var med.
Tack, det var kul.
Vart hittar man dig om man vill skriva på Instagram?
Gaslampa kan jag söka på.
Vi kan ta det nästa avsnitt, varför det heter så.
Det blir ett kort avsnitt.
Vi hörs sen, hörni.
Hej då.
Hej då.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.